han rättar aldrig hästen egentligen.
Så att du har ingen chans att liksom göra om det.
Vi får inte.
Får man säga så om sig själv? Så man tittar på det och bara så här, wow.
Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise.
Ja, hej och välkomna.
Vad? Oh, jag är lite så trött idag.
Ja, men det är, då är vi två. Det är helt okej.
Mm.
Helt okej, så är det ibland.
Men jag har haft typ mycket som jag tänkte att jag vill prata om. Jag har haft lite mer idéer än typ senaste avsnitten. Jag har varit lite så lost senaste avsnitten, tror jag.
Ja, men det är bra att du kom med idén nu, för jag är fortfarande lite så här... just ja, vad var det vi skulle prata om nu? Men jag tror att när du börjar prata lite så kommer jag nog komma ihåg.
Ja, det brukar bli så. Som förra avsnittet, jag tyckte typ inte att vi pratade om så mycket vettigt. Men sen när man lyssnar på det så kändes det ändå ganska bra. Får man säga så om sig själv?
Ja, det får man. Men också att det var ändå folk som skickade och kommenterade att de tyckte det var asbra avsnitt. Så jag tänker att vi hade nog lite vettigt att säga.
Ja, jag antar det.
Nej, jag tänkte nog på samma sak faktiskt när jag lyssnade igenom det sen.
Det var inte så farligt som jag trodde.
Nej, alltså vi pratade ändå om lite relevanta saker, väl?
Ja, ja, exakt. Men jag vet det, vi har ju lite som jag tänkte prata om.
Uh-huh.
Men så har jag skrivit ner så två saker som jag tänkte att jag skulle ta upp.
Ja, ambitiöst.
Ja, men det är, ja, vi får se. Nej, men du vet, alltså förra avsnittet så pratade vi lite om att vi har börjat tävla.
Ja.
Alltså för i år. Och efter det... Ja, jag har ju tävlat två tävlingar till. Jo, men det här med tävling, varför... Jo, men jag ska försöka formulera mig. För att ibland så är det bara svårt att komma det ur mig.
Det är helt
men grej. Varför det är så svårt att tävla och typ varför det är så utmanande är egentligen att göra en bestämd sak på en bestämd plats på en bestämd tid.
Ja,
och förstår du vad jag menar?
Ja, ja, och du har ju inte bara dig själv att så utgå ifrån. Du måste ju också ta hänsyn till en häst.
Ja, ja, men om man tänker skillnaden mellan träning och tävling. Att den stora skillnaden är att så här, när du tränar då spelar det ingen roll när du gör övergången. Utan den kan ta hur lång tid som helst. Men på tävling då bara måste du göra övergången på exakt rätt plats, rätt tid och så vidare.
Ja.
Och det är typ inte så lätt som man tror.
Nej, men
hallå. Förstår du vad jag menar?
Ja, men hallå, senaste avsnittet, hade jag tävlat Västerlandsdeltin då? Eller var det precis innan? Visst var det precis innan?
Ja, jag tror det.
För att då kan jag återkomma till det. Alltså hur den, för där är det som du säger att allting ska ju sitta på exakt rätt plats och i rätt tid. Och jag var lite så, okej, övergångarna, de är alltid lite så... ska säga, orolig för att ibland kan han, om han är lite spänd inför traven, då tar han inte traven på en gång. Och det har jag alltid varit lite orolig för. Och också galoppfattningen för att det inte var starkaste gångart. Men vet du vad jag gjorde? Jag satt och hela vägen till tävlingen på kvällen så satt jag och hade Haffis, vår kära vän Haffis ord i huvudet. Dels, du är bättre än vad du tror, sa jag till mig själv. Jag bara, jag är bättre än vad jag tror. Och sen så istället för att fokusera på eventuella vad som inte kommer gå så sa jag bara till mig själv, det kommer gå. Vi kommer klara det här. De här övergångarna kommer ta sig och det kommer gå jättebra. Och bara satt och fokuserade på det hela vägen till Borgarnäs. Och vet du vad, de övergångarna var skitbra. Jag kollade på videon och bara shit, de satt verkligen exakt där de skulle och var bara fina. Power of your mind.
Mm-hmm.
Viktigt. Verkligen.
Nej, men jag vill bara, jag vet inte vad jag vill säga med det. Men att det är väl det kanske som är största skillnaden mellan att träna och att tävla och att man gör kanske inte det så ofta i sin träning. Förstår du?
Ja.
Nej, men ibland kan det också vara, det kan också vara bra att träna på det just för att man inte gör det så ofta. Förstår du? Det kan väl vara, alltså du kanske har ridit lektion eller kurs någon gång och så plötsligt säger instruktören bara nu gör du övergången nu. Eller vet, oj, man behöver inte låta sådär arg. Men
vi låter inte sådär arga, vi lovar när vi säger sådär.
Men förstår du, känner du igen situationen? Ja. Och men, ibland så behöver man öva på att göra övergången så bra som möjligt. Och det spelar ingen roll hur långsamt eller fort eller vart den sker. Men ibland kan det också bara vara bra att öva på att göra en övergång. Nu, exakt här och nu, pang, bom.
Ja.
Men det är väl för också... att det är så mycket som... Kemreljos.
Ja, alltså det är så mycket, som visar sig.
Ja. Men det är ju vad som saknas.
Det är ju också en sak att tänka på, att du blir bra på det som du tränar på. Och det, man känner ju, eller jag kan bara prata utifrån mig själv, att man känner ju en viss stress över att man vet att övergången ska sitta. Och då om det blir en liten stress kring det, då är det klart att hästen känner av det och så blir det en grej. Men om man bara, jag tror att det som var skillnaden för mig nu, om jag tar senaste tävlingen, att jag hade bara bestämt mig för att det kommer gå. Så jag hade inte den där, så spänningen i mig själv inför gångarten, eller så övergången, utan jag bara okej, nu ska vi bara göra en övergång. Och så fick det bara bli så nu. Och sen självklart hade det inte tagits på en gång, det är klart att då hade jag känt lite stress, men så gjorde det inte det. Så att man måste också så dels bestämma sig för och sen att öva på det momentet. Mm. För att det som skapar stress, det är ju det vi måste öva på också. Så att det inte blir ett stressmoment.
Det är väl också som många av proven som vi gjorde på Hollar, alltså det var ju så, vad kan man säga då? Många av dem var ju, ja men, hur kan man förklara dem? Det liknade som Gaengalist-program.
Ja, så det var ju, vi hade ett x antal övningar som vi var tvungna att sätta ihop till. Antingen hade vi ett färdigt program som vi fick från lärarna, eller så fick vi en lista med övningar som vi själva fick sätta ihop till ett program och som skulle ridas under tid.
Ja, det var exakt det jag ville säga.
Ja,
ja exakt. Det som är svårt med de här färdiga programmen, det är ju exakt det där också. Att, för då har man ett program som är färdig, liksom skräddarsytt, som bara säger till dig vad du ska göra på en viss sträcka. Och sen har du bara, alltså säg att du ska visa öppna till vänster på en långsida. Och när den långsidan är slut, då ska du börja en ny övning. Så att du har ingen chans att liksom göra om det.
Nej, det är bara så. Det där var klart, det spelar ingen roll hur det gick. Det är bara att fortsätta.
Exakt.
Men det är väl lite som, om man ska dra en parallell. Det är väl lite som med hoppningen. Att även om du river ett hinder så får du inte, det är redan klart. Det får liksom inte följa med dig till nästa. Även om det
ofta... Exakt, det är inte så att du gör en volt tillbaka och hoppar hindret igen.
Nej. Så det är väl lite samma, att du måste kunna släppa det också. Att okej, det där gick inte, men nu är det fortfarande nästa övning som ligger framför oss och som vi måste fokusera på.
Exakt.
Och det är samma i tävlingen, att även om övergången inte satt helt precis inom den sträckan du hade tänkt dig, men du har kommit in i nya gångarten, då är det bara att rida den gångarten. Och nästa övergång måste du fokusera på. Alltså man får inte ta med sig det som har hänt in i nästa grej.
Nej, man måste hela tiden bara kolla framåt liksom.
Ja.
Ja, precis. Ja, men jag tror att det kan vara bra att öva på. Alltså så här, jag skulle säkert, du vet det här provet som, det ser provet som man gör i trean innan jul. Det är ju typ exakt samma, har ju varit många år.
Ja.
Ja, man hade ju säkert, alltså hade man börjat ridit det så hade du säkert kunnat ridit hela programmet.
Gud ja.
För att man har övat det så många gånger.
Ja, det sitter säkert i ryggmärgen.
Kanske skulle man tycka att det var kul om vi gjorde ett program om folk skulle vilja rida det.
Ja.
Eller öva det.
Ja. Men skulle då, bara för att dra lite längre, man skulle kunna göra två sorter. Alltså ett som är lite lättare och ett som är lite, kanske har lite mer, inte komplicerad, men som kanske kräver lite mer.
Man skulle kunna ett med kanske bara olika ridvägar och tempon, och så skulle man kunna ett som är som lite mer som ett Gaengalist-program, men ett förutbestämt.
Alltså tänker du då, samma som jag lite, alltså jag tänkte att okej, det lättare programmet är övergångar, alltså olika gångarter,
typ, ja, övergångar,
men och kanske någon volt.
Ridvägar, ja, det var det jag menade.
Serpentiner, volt. Det lite mer komplicerade kanske är att kunna göra öppna i tölt, öppna i trav. Till exempel. Det får ni får skriva och säga vad ni tycker. Vi kan också göra en omröstning på story på Instagram.
Om man skulle vilja. Och det är ju sånt som man kan bara göra hemma i sin paddock.
Ja, eller på en åker om man har någon, alltså man inte har ridhus.
Exakt.
Bara att då får man försöka markera av på något sätt.
Då får man känna på hur svårt det faktiskt är. Men det är det. Det är mycket svårare än man tror.
Ja.
Också som att, vet du vad som också är skitsvårt? Att rida fram och tillbaks.
Ja.
På väg.
Ja.
Eller typ, alltså det du jämför med är ju typ visning.
Ja.
Det är inte så lätt som man tror.
Nej. Nej. Det är det absolut inte. Det verkar ju lätt, så det kan ju låta lätt i sig att bara, men man rider bara lite fram och tillbaka.
Hur många gånger har, alltså är det någon som känner igen sig som har så här försökt filma sin häst fram och tillbaka på väg och hästen slår, alltså rollar direkt framför kameran? Eller precis framför kameran?
Det blir aldrig lika bra som man har tänkt sig. Man tänker att nu borde någon filma när man kommer på sträckan hem sista, så, eller mitt ute någonstans där. Men sen om man ska rida fram och tillbaka och göra den där filmen, att då är det inte lika lätt. Och det är väl just för att man vet att det gäller, alltså lite så inom situationstecken, det gäller. Det gäller
nu. Oavsett om det är alltså på en visningsbana eller om att det är bara någon som står och filmar den.
För det känns som att du vill ju inte heller rida de här 70-11 tusen gånger fram och tillbaka för att försöka visa tre OK gångarter. Utan det känns som att du vill kunna rida bara trav ut, tölt hem, galopp. Och så är det lite det. Då, ja. Då får man den där pressen, liksom lite lilla pressen att det är nu det gäller.
Mm. Och det kan då... vara bra att öva sig det. Ja. Men jag vet inte, det kanske man inte måste.
Nej, jag tänker, alltså det beror på kanske vad man känner att man har för ambitioner. Så, men jag tror att det som kanske är summan av kardemumman i det hela är det här med att ha en bestämd, alltså att man har ett mål. Eller lite så en bestämd, okej, nu ska jag göra det här. Mm. En väldigt klar bild av vad man ska göra.
Ja, och då blir man själv också öva sig att vara tydligare ju.
För jag tänker att det är en sak att rida. Nu tänker jag rida ut och jag tänker tölta lite här och kanske ta en trav upp för den där backen och så. Men det är en annan sak att bestämma, nu ska jag försöka rida den här gångarten så bra jag bara kan den här sträckan. Mm. Och det är det som vi också pratar om många gånger, att det är en sak, alltså du blir bra på det som du övar. Det vill säga, rider du lite halvtaskigt tölt i 300 meter, då har du övat halvtaskigt tölt i 300 meter. Och det är inte, om man börjar tänka så är det inte lika roligt. Att, alltså då blir man kanske lite mer petig, för att då vet man att varje steg hästen tar i en inte så bra gångart eller i en dålig hållning, så är det jag övar. Och det är inte kul.
Nej, det är det inte.
Samtidigt, alltså det också då tillägga att det är klart att har man en häst som har taktproblem, jag tror alla gör sitt bästa, men ifall man är så lite att man inte riktigt, men ja, hur svår, alltså det är nog inte så farligt. Det löser sig. Men om det sen inte löser sig, då bara, okej, tänk på det att för varje meter du övar tölt i dålig hållning eller trav i fyrtakt, då är det som hästen blir starkare i.
Och speciellt om du känner att så här, jag vill göra något åt det, och du känner att du försöker göra något åt det men det händer ändå ingenting. Det är väl mer då kanske som det är viktigt att känna att man får något typ av svar, oavsett vad det är. Alltså,
ja, alltså, ibland är ju något svar bättre än inget svar.
Ja, exakt. Det är det man är.
Då har jag i alla fall provat och vet att okej, det funkar inte. Mm. Då provar vi någonting annat.
Men att det kan ju vara bara olika vad man är i för period. Det är inte så att vi säger att man alltid ska göra allting bara chop chop. Men det kan vara bra och ibland göra båda.
Ja, gud ja.
Främst för att det kommer... Det visar sig ganska mycket också vad som saknas eller vad som också är bra, om det funkar, tänker jag. Det visar ganska mycket.
Ja, det var det. Det var det. Och hade du någon annan på din lista?
Ja, jag hade sagt det.
Berätta.
Nej, men du vet, kan du ihåg vi tog upp att man kan så här härma personer.
Ja.
Eller typ så här vara som den här personen.
Ja.
Vet du vem jag har varit i nu senaste dagarna?
Nej.
Dig.
Mig?
Ja, men du vet, jag tänkte så här att vi är ganska olika varandra i ridning och så.
Ja.
Så tänker jag att om jag blir lite mer som dig, då blir jag mycket bättre. För att du har mycket som inte jag har. Förstår du?
Ja. Sant. Så då ska jag prova vad du och rida. Mm. Då vet jag precis hur jag måste rida.
Exakt.
Det ska jag prova nästa gång.
Jag har tänkt många gånger nu, så jag har tänkt så här. Eller jag har verkligen försökt att tänkt. Okej, nu uppstår det här problemet. Hur hade Denise gjort? Och jag vet att vi hade inte löst det på samma sätt.
Nej.
Men för att det är också så att mina hästar blir bra på det jag är bra på. Så att de är ju redan bra på det jag redan kan.
Ja.
Men de behöver ju, alltså för att bli ännu bättre. Så om man, alltså förstår.
Kan du ge ett exempel på ett problem du hade och hur du löste det? Jag är jättenyfiken. Jag tänker kanske inte över vad det är, hur jag är. Så.
Nej, men okej, Sara, jag tror att jag är kanske mycket bättre på att rida igenom saker och göra det kanske lite på fart.
Ja.
Och motsatsen till det är att istället sakta ner tempot, typ ta ner en gångart och ta igenom problemet där. Förstår du vad jag menar?
Ja.
För att min första instinkt kanske ofta är att rida igenom saker. Och det är ibland bra. Alltså så här, och jag har ju också blivit bra på det. För att jag har övat det mycket. För att det är bara, ja, jag vet inte. Varför är det så? Jag vet inte. Det är väl min personlighet kanske.
Nej, men det är intressant att säga det. För det var ju precis det jag fick träna på. Till exempel på den kliniken vi var. Så vidareutbildningen vi var på med Mette.
Ja.
Att bara, nej, grunden är bra. Du kan bara rida igenom det. Så. Men att jag...
Och sen kan man inte, alltså det är inte så att, nu ska vi säga att det är inte så att jag liksom rider som en cowboy hela dagarna. Men man kan väl säga att så här, det är väl kanske mer min styrka. Och om jag alltid gör det, så är det ju kanske, det är inte alltid bra att alltid göra samma, tänker jag. Så att om jag tänker att jag alltid ska göra tvärt emot än vad jag skulle vilja göra, så övar jag ju mig i någonting som jag är obekväm i. Men jag blir ju bättre i slutändan. Vi pratade lite också om att, i något avsnitt sen, om att när man lär sig något nytt eller sådär, det är ofta väldigt, sådär, lite obekvämt ju.
Ja, det pratade vi om när vi hade varit på kurs för Silly.
Mm.
Och när du fick göra den övningen, ja, som ni gjorde.
Men ja, det är inte alltid så lätt att säga åt sig själv att
vara obekväm. Sig.
Nej, men det är ju lite lättare att tänka då, vad hade Denise gjort?
Då ska jag tänka på så här, ja, som du säger.
Förstår du?
Ja, för du är duktig på att rida igenom, bara ta det i där och då.
Mm.
Mm, det ska jag göra mer av.
Att det känns då lättare liksom, kanske, än att tänka på något annat. Man får liksom försöka bli bättre på det man inte är så bra på. Och det är ju så himla lätt också när man bara tränar hemma hela dagarna och man gör bara det man gör.
Men det tror jag har tänkt på ganska mycket på senaste tiden. Framförallt med de lite äldre hästarna som jag vet har en OK-grund och vi har kommit ganska fram, och säger då framförallt råkor. Att jag börjar säga, okej, ifall jag skulle låta till exempel Kobe prova dem, vad skulle han säga då? Och vad skulle han säga att jag måste göra mer eller annorlunda? Mm. Och då är det så här, ja, jag vet mycket väl vad han skulle säga, och då är det bara gör det då.
Mm.
Det är lite obekvämt, men bara gör det då.
Mm.
Och så, och det är som, alltså, det är bara så bra att göra så ibland. Att så, och det kan ju vara, nu är det kanske lätt, inte lätt, men lätt för oss att säga, för att vi har ridit för många olika, och du har jobbat i många olika stall, och vi liksom har många bra ryttare som vi kan ha fått mycket erfarenhet ifrån. Men jag tänker, har man inte det på samma sätt, så kanske åtminstone, okej, vad har din instruktör sagt till dig? Förutsatt att det känns liksom häst, alltså det var OK för hästen och det var inte ett brutalt sätt och det var inte orimligt. Att, vad har din tränare sagt till dig, och har du faktiskt jobbat på det? Har du tagit igenom det? Eller var det lite så här, ja, jag gjorde det på kursen men sen så släppte jag det lite grann. Det känner jag igen ganska mycket med folk som kommer på turerna som säger, nu ska jag hem och du vet min häst,
ja.
Du kommer inte veta vad som har hänt med sin ryttare, för att nu vi ska ut och tölta. Och så säger de ofta att ja, men det gick bra första två veckorna och sen tappar man det, så faller man tillbaka i det gamla.
Och det är ju min största rädsla i livet, att inte bli bättre.
Ja, men det är nog samma för mig. Alltså, ja. Att inte utveckla eller att stoppa av, och så bara är man där fast. Och
det, ja, det är hemskt.
Ja, men det var därför vi alltid försöker gå på kurser. Alltså vi är ändå så kunskapstörstiga och vill hela tiden få ny och bättre, förhoppningsvis bättre. Så. Mm. Och på tal om det, kan vi komma in på det vi hade tänkt prata lite om idag?
Ja, jag skulle säga en grej till som jag glömde bort nu.
Vi kan ta det inne sen.
Jo, men alltså ibland också när jag tränar, så du säger att så här, vad hade Koppi sagt till mig, eller så här, vad hade en duktig tränare sagt till mig. Jag kan också tänka mycket när det gäller tålamod och så. Alltså ibland så behöver man bara ha tålamod i träningen, och ibland har man inte det. Men då kan jag tänka så här, ja, men vad hade jag, det kanske är lätt för oss att säga, men vad hade jag som instruktör sagt
till min elev?
Ja, ja, exakt. Och då, ofta i sådana situationer, så är det bara så här, du bara fortsätter och så ger du lite tålamod och så övar du lite till på samma sak, för att du är på rätt väg.
Ja.
Och det kommer släppa.
Ja.
Ofta i de situationerna kan jag tänka så att, okej, vad hade jag sagt till någon som kom med det här problemet? Jo, jag hade bara sagt att fortsätta. Liksom. Men det är inte så lätt i stunden.
Det gäller ju att man kan kliva ut lite och kolla på sig själv utifrån ett större perspektiv.
Mm, och det är skitsvårt.
Ja. Men det var väl lite det kanske jag, den upplevelsen jag fick förra året med ett av mina ston som var väldigt travtaktig och som det kändes som att vi nötte och jag gjorde allting efter konstens alla regler. Och sen helt plötsligt när jag kom på att jag kanske kan prova att tänka pass från galopp. Och då släppte det. Men som du sa, men då hade ju du redan gjort den där grundarbetet för du hade liksom bara haft tålamod och satt in grunden och gjort allting efter konstens alla regler. Och sen när hon var tillräckligt stark, då funkar det att göra nästa steg. Det var ett bra, vad ska man säga, en bra påminnelse om att tålamod.
Mm. Ja, och det är ju mycket lättare att säga till någon annan än att ha det själv.
Ja, och är det inte alltid lättare att ge andra råd än att ta dem själv? Alltså, ja. Jag vet ju precis vad jag säger till mina kompisar i vissa situationer när det är livs, så, du vet, om livets alla frågor.
Ja.
Men, och jag vet att de skulle säga exakt samma sak till mig, men det är, så här, det är lättare att lyssna på någon annan säger det. Eller så är det snarare, det är lättare att ge andra råd som man vet att man själv borde ta. Konstigt, varför är det så för?
Okej.
Nej, men vad
det? Fortsätta.
Fortsätta vad vi tänkte komma in på, tal om det här med att söka mer kunskap och hela tiden vilja utvecklas. Så var ju vi på en stor klinik här om helgen.
Vi la ut lite filmer och bilder på story.
Precis. Jag tänkte vi kan ta upp lite från den. Det var sjukt kul. Jag är så glad att vi åkte faktiskt. Det var riktigt, riktigt, riktigt bra. Och det kändes som att det var så välgjort också.
Ja, det var jättebra evenemang.
Ja, alltså det var lagom tid på allting. Men det var riktigt bra gjort. Alltså så väl arrangerat och bra stämning och jättemycket intressanta saker.
Mm, och jättemycket folk.
Ja.
Mm, det var också fritt in, alltså som man säger, gratis.
Gratis inträde. Och det var ju då FT, var det jag försökte förklara vad FT var?
Ja, vi förklarade det i förra avsnittet.
Ja, så 50-årsjubileum.
Ja, så det var som en hel dag med clinics, olika clinics.
Det var jättekul.
Mm, vad tyckte du var bäst?
Gud, det var svårt. Jag tyckte det var så mycket som var bra.
Ska vi säga vad det var för någonting vi såg? Alltså vilka som
var där?
Ska vi börja med det? Först var ju Sara och Steinar.
Det var ju lite om hans, ja, det finns ju, det är ett engelskt ord, equid. Det heter någonting equininity eller någonting sånt. Alltså han håller ju på med intrinsen. Jag ska kolla lite sånt. Du kan prata så länge.
Han hade med sig en klicker och använde sig av bommar och någon sån tjock gummimatta som de använde i träningen.
Kan du läsa?
Nej.
Ska jag försöka uttala?
Men vi skulle kunna...
Equanimity.
Vi kan också bara kanske lägga ut på vår Instagram.
Nu har jag försökt att säga det. Det var inte lätt. Och det är säkert, ifall man håller på med positiv förstärkning och intrinsen inspirerad träning, så har man säkert, dels följer man honom garanterat, eller så kanske man till och med är med på hans sida.
Ja, han har undervisat också lite i Sverige.
Ja, och han har ju också sån online community. Jag vet till exempel Karina som har varit hos oss. Hon är med på en sån kurs via nätet för honom. Och det finns så olika, det finns liksom första kursen, alltså del 1 och så del 2 och så vidare. Men det som var så intressant med det han sa var ju det här med hästens kroppsmedvetenhet. Och mycket av det som han pratade om är dels för att eftersom jag följer honom och jag har läst ganska mycket om intrinsen och tanken bakom det och lyssnat på webbinar med hans, jag tror att de var tillsammans när de bodde i USA. Jag är inte säker, men i alla fall kvinnan som han samarbetade med då. Det var så kul för att, alltså för mycket av det han sa, det var inte direkt något nytt för varken för dig eller mig kanske, för vi, det här är saker vi håller på med. Dels med vår IKEA-matta som vi båda har. Jag har Surefit-padsen till mina hästar. Och det var bara så kul för att man såg typ och man kände så här luften i ridhallen, att det var så här, oh, wow, och att det var så mycket nytt för folk, men som är så nyttigt. Just det som man sa, att bara skillnaden för mig att stå här och prata med er, då låser jag mig lite i knäna, jag låser säkert höfterna, jag blir stel i ryggen, men så ställer jag mig på den här mattan en liten stund och då får jag en helt annan hållning, för att min kropp måste hela tiden fokusera på att parera mig. att det man kan göra med hästarna också, att de ska bli mer medvetna om sin kropp.
Ja, precis. Det var ju det han pratade om mycket. Och, alltså, han pratade ju mest, och sen var det hans syster som han hade med sig som red. Så att de gjorde liksom övningar både avsuttet och i ridningen.
Men, ja, och det som jag tyckte om, en sak som jag, så här, som jag tyckte var så fint, det var att han sa att allting som hästen, han rättar aldrig hästen egentligen. Och det tyckte jag, det har jag, vad ska man säga, det är inte så vettigt. Och det vet jag också att det har varit mycket prat om, i alla fall de forumen som jag är med i och liksom de kretsarna som jag följer, det här med att det här biomekaniskt rätt, att det blir lite fel, för att det är ingen människa eller alltså inget djur på hela planeten som är konstant biomekaniskt rätt. Vi måste också få göra fel för att inte skada, alltså det här med att våra hästar, och det som han sa, att hästarna är jätte, de har liksom aldrig varit så bra som de är på hösten eller när de kanske kommer in, för då har de varit uppe på fjället och rört sig mycket ute i tuvor och det är upp och det är ner och det är stenar och hit och dit, och så kommer de in och står på stall, för de står på planmark, rids på väg var det är plant, och då börjar man få problem och hästen blir kanske sämre. Och att det här att utsätta för hästen för det oväntade, och att de klarar av de situationerna, precis som att vi lyfter inte alltid allting korrekt, vi böjer inte benen och fäller oss i höften varje gång vi ska lyfta upp någonting från golvet, utan vi böjer oss i ryggen och lyfter upp den här lilla saken, och att det måste också få vara med, och samma för hästarna.
Ja, och jag tror han jämförde ju den här typen av träningen, alltså det här med kroppsmedvetenhet, och jämförde det lite med typ sjukgymnastik för folk, människa.
Och jag vet ju att han har ju jobbat med, det måste ju ha varit, sa han inte det också, var inte det hans, alltså Diddis ena hingst, tävlingshäst?
Jag kom faktiskt inte ihåg.
Okej, men jag har också hört sagan från Karina att den här hingsten hade varit skadad och egentligen så helt ur lek, kan man säga. Och att då hade Diddy kommit till honom och frågat om han kunde jobba med honom. Och att han liksom bara lärt honom av kroppsmedvetenhet och ja, det här, och så det, som han jobbar. Och att det hade gjort honom till en helt ny häst, och han hade blivit så stark och liksom kommit tillbaka.
Ja, och det han pratade väldigt mycket också om som jag tyckte var fint var att man, alltså på det här sättet så lär du hästen att själv ta ansvar för sina rörelser.
Ja.
Det tyckte jag var fint.
Det är fint, och det är väl också lite det som är poäng, alltså det som jag har förstått det också, att det är hästen som den ska vilja ta initiativet att göra någonting, att den är nyfiken för att prova och så bjuda sig fram, alltså prova att göra saker, och att nyfiken är öppen för rörelse.
Ja, precis, alltså lite så raveglädje, alltså
rörelseglädje.
Rörelseglädje låter som någon så här pensionärsgympa.
Rörelseglädje.
Det låter så konstigt på svenska, men ja, det är egentligen det det betyder, kan man säga. Ja. Och det var väl det, alltså den här hästen som de hade med sig då, som Sara red, det var ju en häst som kanske i grunden eller så, speciellt på hösten när den kommer in, inte har så mycket rörelseglädje, och då hade hon använt sig av, ja, men det här hon visade då, de övningarna, för att få honom att, ja, vilja röra sig och göra roliga saker, oavsett kanske hur det såg ut eller vad det var, bara att han på något sätt började röra sig och bjuda själv.
Men det är det som är så himla kul med hela det här konceptet. Det här, alltså det här ämnet skulle man kunna prata ett helt avsnitt om bara för sig själv, för det är så kul. Men bara som en sån, när det inte är att vi, alltså vi kommer ju i klassisk hur vi tränar hästarna med tryck och eftergift, så då är det ju liksom vi som kanske sätter idén i hästens huvud genom att sätta på ett tryck. Men det, var så det är så kul att se det skiftet när det är hästen som tar initiativet och att den gör någonting för att den har fått idén. Till exempel, jag har en häst som har väldigt svårt för att sänka sig, och av en ren tillfällighet så red jag runt i ridhuset och gröna mattan stod mitten i ridhuset, och vi red runt där. Och han tyckte det var lite, han var lite skeptisk först till den och var så här, vad är det där? Men då sänkte han sig och då belönade jag det. Och liksom bara, bra, duktig. Då fick han stoppa och fick gå. Han bara, åh. Då, man såg när lampan började tända. Så han bara, Och utan att jag gjorde någonting, varje gång vi kom liksom tillbaka mot den här mattan, då sänkte han sig för att nosa på den. Jag belönade. Till slut så ville han vara vid den här mattan och gå runt med en sänkt hals och bara, åh. Du vet, det här kan jag. Och bara när det är,
då kommer det från honom själv.
Ja, och då blir ju det som är så intressant med det är ju att då blir den här kopplingen i hjärnan mycket starkare. När det inte är för att vi har sagt okej, gör så här, och hästen gör det för att vi har sagt det, men när det är faktiskt den som har tagit initiativ eller så har tagit beslutet att göra det.
Mm. Det är det som är så kul. Ja, jag tänker ändå också att, att på något sätt att rörelserna blir ju lite, alltså de blir ju inte otvingade. Förstår du vad jag menar?
Nej, vänta, va? Inte otvingade?
Nej!
De blir otvingade.
De blir otvingade.
Ja, men va?
De blir inte otvingade. De blir inte tvingade.
Ja, precis, för att det är hästen som släpper fram det själv.
Exakt. Och det... lite så mer... ja, jag vet inte. När rörelserna kommer... alltså man har ju sett hur hästen kan leka ute i hagen själva. Och typ alltså springa och sådär. Och då kommer det ju från dem själva.
Ja,
och då är det ju väl, kan det vara att man ser hästar röra sig på sätt som man aldrig har sett att de kan ha bjudit i ridningen.
Ja. Precis, och det är väl det vi vill, och det är det som är att försöka få fram det även med ryttare på ryggen. Nej, det var väldigt, jag tyckte om den klinikan. Mm. Och bara så mysigt att se och bara vettigt. Det känns bra att folk börjar få upp ögonen för det här, även här.
Mm, men det tror jag verkligen folk har fått, och jag tror att det är väldigt så just nu i denna tid, så tror jag att det är väldigt väl mottaget.
Ja.
Men jag tror inte kanske att det alltid har varit det.
Nej, man har ju, alltså, folk har kollat lite så här konstigt på en, så vad håller du på med bommar och vad ska de där mattorna vara bra för? Varför står de på några jävla kuddar? Alltså så. Men det har också ändrats väldigt mycket hur Island, alltså jag lägger ju upp var vi har mycket isländska följare också från Åstad. Och vad det är isländska som frågar, så bara, men vad är det där? Varför gör man så? Det har jag aldrig sett för. Och innan var det så här, okej. Okay. Alltså varför ställer man hästen på en matta?
Ja, och det är väl kanske som Diddy berättade också, att så här, för inte så många år sedan var det folk som tittade konstigt på folk som red fram och ner.
Ja.
Och kunde inte förstå vad det var för hittepå.
Ja, precis. Så att the more you know.
Ja, vad var det mer? Vad var det efter dem?
Det var det jag också försökte komma på, som jag helt plötsligt glömde bort.
Hanna Magga var och hade en häst med sig, och hon bara visade lite från deras träning, vilket var jättekul att se. Det var en jätteflott häst. Dock så tyckte jag att den, just det, pratade jag med någon precis efteråt också om, att det var nästan som att den kliniken var för bra. Förstår du mig?
Ja, alltså det var
bara allt så himla bra. Hästen var så flott, den var så mjuk, så rörlig, och bara allt var faktiskt bara jättebra.
Ja.
Är det konstigt att säga så?
Men det tyckte jag nästan alla var väldigt, det var nästan ingenting som man såg så här, okej, det uppstod ett problem och de löste det så.
Jo, men då, som Artnibert?
Jo, några, absolut. Men det mesta var ju också väldigt hög kvalitet, var man bara, ja.
Jo, såklart. Men ja, det var väl mer att hon bara gick igenom en träningsstund som de hade.
Och det såg bara lätt och fint ut.
Men det är ju också, det var ju väldigt inspirerande.
Det var det. Helt jag försöker hitta programmet.
Sen var det också Artnibjörn kom med ett ganska ungt sto som var lite så stressad och nervös inne i ridhuset ju.
Ja, det var väldigt intressant. Och ja, bara...
det var faktiskt väldigt, och han så berättade ju lite bara och jobbade med henne utifrån det egentligen. Ja. Och pratade väldigt mycket om bara att kontrollera över linjen. Vilket blev kanske också ett så här, det största problemet där inne också. För att hon reste sig mycket, för att hon var lite osäker.
Precis. Fortsätt prata.
Ja. Jag tar bara ur det mitt huvud som jag kommer ihåg. Sen var ju Toti, Amunds, var med.
Det tyckte jag var jävligt vågat av honom. För han kom ju med unghästar.
Ja.
Alltså det är inte hatten av till honom.
Verkligen.
Att komma med en 4-åring... så.
I ett jättestort ridhus med massa grejer och flaggor och speglar och
blommor.
Och jag vet inte hur många människor på läktaren, helt fullsatt, kommer med en häst som var en riden några månader.
Ja, alltså inriden. Men det som jag tyckte, det tog jag med mig från han, som jag tyckte var sjukt intressant och väldigt kul att höra. För att det är någonting jag har börjat göra, inte, jag har verkligen inte hört det någonstans så, utan jag bara själv vill prova. Att han tältsätter från marken.
Ja.
Att de typ är helt färdigtöltsatta innan han börjar liksom rida tölten på så sätt. Det tycker jag var intressant. För det har jag börjat göra mer och mer, bara för att prova. För att se liksom, okej, hur mycket kan jag göra. Och framförallt om de är öppna i tölten, det vill säga att de har lätt för tölt.
Ja, jag tänkte säga att den där hästen hade också väldigt så naturligt lätt för tölt.
Fast han sa att även de som var travtaktiga, att han har sett, för han har hittat system, alltså han har ett system som gör att de bara blir bättre och bättre från marken. Och det, men det, och då blir jag så här, och då, det är då man önskar man kunde ställa frågor, för jag känner bara så här, okej, hur gör du då, helt ärligt? För riktigt travtakt är ju sjukt svårt.
Ja, men det handlar väl mycket om att få dem bara bundna, alltså passtaktiga i skritten.
Ja, och vad gör han då? Hur gör han det?
Precis.
Och hur får han, för att det som är problemet med en travtaktig häst är att du har egentligen för rörlig bakdel och för mycket, att de kräppa, alltså vinklar bakbenen för mycket. Hur får du hästen till att sluta göra det? Liksom, vad gör du från marken med så unga hästar?
Jag tänker, som inte kan så mycket.
Ja, liksom, vad måste du börja med där för att få till det på en lagom nivå för dem? För det är en sak att du kan använda dig av sluta. Till exempel använder jag mig jättemycket av bakdelsvändning. Men det gör du kanske inte med en, liksom,
en ung fyraåring häst. Eller en treåring. Nej. Men det var kul.
Det var väldigt häftigt. Det var också kul bara att höra vad han sa om det andra stort som var året äldre, med att han har så tänkt att hon är så, för hon var ganska lång kropp och väldigt smal fram till, så det var så här, lite gänglig och kanske inte hade inte så lätt för sig, så han hade liksom bara tränat henne bara så, ja, lite som vi pratade om i ett avsnitt, att var lite så kairolish och bara så att man bara, ja, alltså man tränar, men man har ingen så större förhoppningar på så sätt, utan hon tränade, så hon sprang i räckstör och allting, och sen bara helt plötsligt blomstrade hon.
Var hon färdig för landsmått?
Ja. Så att så kan det vara. Det var lite så kul.
Ja, oftast är det ju med de, alltså som fyraåringarna, som visas att du bestämmer det kanske inte för en typ veckan innan att de ska gå.
Precis.
Att det kan ske så himla mycket
på väldigt kort tid. Gud ja. Så är det. Mm. Vad var det mer? Vem har vi glömt?
Så var det Mette.
Ja, det var väldigt kul att se.
Ja, det var väldigt kul att se. Det var ju kanske också lite, alltså så det hon gjorde, hon jobbade lite från marken först i
ganska mycket egentligen.
Men också lite så att få fram rörelse i hästen som kommer från den själv. Mm. Alltså så var i alla fall min uppfattning av det. Väldigt så lekfullt. Gud, ja. Var det?
Ja. Det var, men det var också, man tittar på det, var så här, wow. Rörelsen i den hästen. Men man såg också det hon ville få fram och hur hon gjorde för att få fram det. Man såg liksom, okej, det där gör hon, och så där, det där är resultatet man kan få. För man såg tydlig skillnad när den verkligen fick den här spänsten och elasticiteten. Det här var ett ord jag också hakar upp på när jag hade föreläsning. Elasticitet, ja. Säger man det?
Ja. Ja, det kan man väl säga.
I rörelserna och i gångarten. Mm. Också när hon, jag tycker det var väldigt fint att se, för att det känns som att det har varit lite så, du vet, utländska tjejer, det är så gulligull att man pratar med hästen och att man berömmer hästen, men hur mycket hon faktiskt pratade med hästen och berömde honom när han var duktig.
Och att man såg att hästen tog in det och typ tyckte om det.
Ja. Och att
det var i alla fall min uppfattning.
Ja, men det var så genuint. Och det var nog därför hästen tog åt sig av det. Man såg
hur
han tyckte, oj, jag är jätteduktig. Mm. Så stolt över sig själv. Och när hon sa, nej, vi ska inte leka helt riktigt än. Och han bara, så, ska jag nu? Det var fint.
Ja, det var kul att se. Men det som hon är så himla duktig på är ju att hon är så otroligt så öppen för hästen. Mm. Och vad den bjuder. Och hon är så öppen att bryta med skåden.
Ändra åsikt.
Ja, exakt. Och hon kan göra det bara i ett moment, så kan hon ändra sin tanke som hon hade från början och följa med hästen i det den bjuder, samtidigt som hon har en mikrofon på sig och berätta om händelseförloppet i hennes hjärna. Förstår du?
Ja.
Och det är faktiskt helt sjukt.
Ja. Men hon är ju helt makalös. Alltså hon är ju, jag tror att det finns väl få hästar, kvinnor eller män som henne, som är, för hon har båda delarna. Det finns de som har otroligt mycket känsla och kunskap så, men kanske aldrig kan få fram det riktigt i ord eller utåt. Men så finns det de som kanske kan jättemycket utåt, men som har kanske inte når till hästen på samma sätt, men de har mycket kunskap, men man ser inte riktigt poängen eller så. Men så har hon allt.
Ja, jag tror det är det jag menar med. Att så här, hon kan också berätta exakt vad det är hon gör och varför. Och det bara är också lätt att förstå.
Men, ja, och som sagt, hon är helt makalös. Jag tror att det är få som är så kunskapstörstande och nyfikna. Eller hon är precis så som man vill, alltså som man ska vara egentligen. Tycker jag, om man håller på med det här. Att hela tiden försöka lära sig nytt och vara mer och vara öppen och nyfiken och så säger man frågvis.
Mm.
Ja. Fortfarande lika nyfiken som man var, alltså som de här små barnen som kom in i stallet. Så bara, varför är det så där? Mm. Varför gör man så? Varför hör hästen det där? Gör det ont? Är det okej? Okay? Alltså, så alla såna frågor, det känns som hon har dem fortfarande. Mm. Och det är det som gör att hon är så jävla bra.
Mm. Det här avsnittet är i ett betalt samarbete med Istält AB och Haffi Gislason.
Ja, och vi känner ju båda Haffi personligen. Och vill du lära känna honom lite bättre så kan du lyssna på vårt avsnitt nummer 26 där han gästar podden. Men annars så, Haffi är ju en coach och mental tränare. Och han erbjuder Zoom-baserade tjänster med mental träning.
Och vem kan det här rikta sig mot?
Det är det som är så bra. Alla ryttare som vill utvecklas egentligen. Och det finns olika paket som man kan välja emellan. Så att har du till exempel behöver någonting hjälp med rädsla så finns det. Och tävlingsnervositet, hantera stress, förbättra självförtroende.
Sätta upp mål.
Bara you name it. Mm. Allt. Och det är ju egentligen bara för dig som vill bli en bättre ryttare för din häst. Och det vill vi väl alla.
Mm.
Så det här gynnar helt klart alla. Och han erbjuder både personlig coachning och gruppcoachning där du kan få gemenskap med andra liksinnade ryttare helt enkelt. Så att det finns egentligen allt för alla.
Så är det verkligen.
Så det är bara in och välj och vraka på haffi.se. Vi kommer länka på hans hemsida på Instagram.
Ja, i poddbeskrivningen.
Yes.
Och på haffi.se så hittar du där alla kontaktuppgifter. Om du vill fråga mer, då bara skicka iväg ett mejl och frågar vad som kan passa mig till exempel.
Precis.
Och Haffi säger ofta att du är bättre än vad du tror.
Det är hans lite så hashtag, du är bättre än vad du tror.
Motto. Ja, precis. Och det har ju han fått oss att känna många gånger.
Gud ja, vi har ju fått coachning genom egentligen hela vår Islandsresa med Haffi. Så att vi kan starkt med handen på hjärtat rekommendera det här för alla. Vare sig du rider i skogen eller vill tävla. Bara du som är ryttare och vill utvecklas. Du blir inte bara en bättre ryttare, du blir också en bättre människa.
Så är det verkligen.
Ja. Så in och kika på det.
Ja, haffi.se. Men vad hade vi mer?
Sen var det Diddy och passen.
Ja, det var lite passläggningar, höger och vänster.
Ja, det var också intressant. Men det tyckte jag, han hade mycket vettigt att, jag tycker bara att han hade mycket vettigt att säga. Framförallt det som han sa, alltså Diddy är ju passmästare, alltså det ska vi ta fram, att kanske också säga hans fullständiga namn.
Paradarsson?
Dels det han sa att han tål inte när folk sitter och skänklar hästen i pass och liksom sparkar dem fram. Han sa det, tänk dig själv att du springer för allt du kan, så fort du bara kan, och så kommer någon och slår dig i sidan i magen. Han bara, jag hade fan varit snabb och slått tillbaka. Alltså det är bara, låt mig vara. Och det sa han att vi får inte skänkla hästarna i pass. Vi får inte pusha dem hårdare. Alltså så, när de redan gör sitt bästa så får vi inte mana dem mer. Och det tyckte jag bara så, tack, bra. Det finns, jag tycker det är sjukt. Alltså det är få saker som kommer så mycket på nerverna som man ser passryttare sitta och sparka för sitt glatta liv. Eller skaka händerna jättemycket för att driva hästen ännu mer. Alltså, hästarna gör sitt, alltså de springer så fort de kan. Och vi får aldrig ta ut mer än vad de liksom, vad de erbjuder och vad de redan gör, utan det måste gå sakta och säkert. Och det sa han ju också när Artnibjörd frågade honom vad är trixet till att få en passhäst att hålla så länge som hans hästar har hållit, för att han har ju ridit liksom, de är ju gamla, hans passhästar, och att de fortfarande har samma glädje eller så, faktiskt presterar. Och då är det han sa, att vi får aldrig ta ut mer än vad hästen klarar av. Och hästen gör sitt bästa och vi ska vara nöjda med det och belöna den för det. För då kanske den vill göra ännu lite mer för oss. Istället för att den gör sitt bästa och så är vi lite så, vad heter det, när man vill ha mer. Girig. lite giriga och så pressar de ännu lite mer och då är det så lätt att gå över gränsen och då tappar resten gnistan. Och det tycker jag bara, det var fint. Ja, det tog jag verkligen med mig. Bara bra att en så, vad ska man säga?
Ja, det är också viktigt att det är någon som han som det ja, kommer ifrån, tror jag.
Precis, att det kommer från en sån person till allmänheten.
Mm, det ger det typ ännu mer tyngd liksom.
Precis. För jag tror att hade han sagt tvärtom, hade han sagt att ja, prova gärna skänkla lite extra där för att få den där extra farten, då hade folk gått hem och gjort det. För att han är en sån person som folk, han har så liksom mycket auktoritet.
Mm.
Så folk lyssnar på honom. Så det var bara, och det tyckte jag generellt, man nästan från alla som liksom höll kliniken, att det fanns så mycket respekt mot hästen. Det var fint att se. Att så, som med Arne Björt som hade det där stressat, alltså stod som var ganska stressad och så, att han klappade henne och pratade med henne och verkligen så, det är okej okay, och du behöver inte, liksom när alla applåderade för henne så var han ändå så att det, du vet, han hjälpte henne igenom det. Det var bara fint att se. Det här, vad ska man säga, respekten för hästarna.
Ja, verkligen. Och sen var det ju också Ejolver.
Ja, det var
Isolson.
Det var också kul.
Som kom och hade med sig två elever. Som är ju då också två jätteduktiga ryttare. Adalidur och...
Oli.
Som jobbar på FET.
Och Adalheider.
Ja. Anna Gudjonsdottir.
Mm. Precis. Jag var så Gudjonsdottir.
Som kom med han Hulin från Brøstud. Som är efter Kveikur. Det var kul att se han, tyckte jag.
Det var dock man bara såhär, ja det är inte alla hästar som är sådär. Men det tog jag med mig och det kom vi väl båda överens om att det skulle vara det största måttet på success. När han sa att det är en sak att kunna träna bra hästar men det är en annan sak att ta fram bra hästar. Mm. Få fram det bästa i hästen. Och då var såhär, skulle man någonsin få den kommentaren från en så då... Då är man ganska nöjd.
Ja, för han pratade ju om det. Han sa ju det till båda dem. Eller hur?
Ja.
Att det var sådana ryttare som...
Skapar bra hästar.
Ja, precis. Skapar och tar fram bra hästar från grunden. För de kommer ju båda med hästar som de har tränat väldigt länge. Tror jag att det är så.
Ja.
Som de har liksom följt under en längre tid och utbildat liksom till där de är idag.
Ja, och det sa han väl också att han är inte så, du vet, inte jätteimponerad när någon kommer med ett bra material och liksom att det blir bra. Men att komma med någonting som är sådär helt okej, okay, men att få fram det bästa ur de individerna, det är det som skapar, alltså som gör en bra tränare.
Mm.
Och det är liksom, det är ju sant. Det är ju det som är det svåraste, men det är sant. Att vem som helst kan väl rida en häst som är färdig och som har otroligt mycket naturtalang. Det är klart att det är en konst att förvalta det.
Ja, det är det.
Men det är absolut ingen lek att med en vanlig häst få fram
det allra bästa
toppmaterial. Men han är ju bara, hela han är ju så på något sätt
vettig. Ja, det är jättehäftigt att få höra på han. Och det är som, pratar med någon annan om det också, att det är så sällan som man får ta del av hans kunskap. För att om man inte rider kurs för han, vilket är också väldigt svårt att få en tid hos han överhuvudtaget, så är det inte så ofta som man får ta del av det han säger. Förutom det som redan finns, alltså som böcker och
filmer och, så.
Filmer och bara allt sånt. Så det är ju bara, ja det var jättebra.
Men det var också kul att se, för att det var ju som sagt som två lektioner. Och det var det som var tanken, att de red lektion för honom. Det var också kul att se som med Oli, med hans häst, som, för det sa Ejo att om hästen har låsningar eller är styv i nacken så kommer vi få styvhet i resten av kroppen också. Så att det är viktigt att se till att nacken är lösgjord. Och då pratar vi om första andra kotan, alltså första andra kotan, inte halsen utan
nacken.
Och det var så kul när Oli skulle göra det, först att hästen kunde ställa sig i nacken till höger och vänster och sen att kunna sträcka sig fram och ner. Och hur man såg hur Oli var så girig att göra, att han gjorde det utifrån bästa förmåga, och man såg att liksom, ja, men det var väl rimligt. Men hur Ejolver så, vänta, ge den tid. Ge honom tid att tänka, det kommer. Och de bara såhär, kul att se det också, att det inte bara så bara för att han kan så måste man göra så, utan att han också skulle stoppa, alltså även en så pass bra ryttare kan bli avstoppad och liksom vänta.
Mm. Och det sa han ju med Adelheiders häst också, han Hulin, vad sa han, att alltid när jag ser den hästen så tänker jag bara så, spara.
Ja.
För att han är så himla talangfull liksom. Men det ska man också säga, att han såg ju kanske inte mycket ut för världen när han kom in, och hon red han liksom i, alltså uppvärmning och alltså ganska, alltså med lång hals och fram och ner och allt möjligt, men sen bara var det som att hon tryck på en knapp och bara satt igång, och då var det som att hela hästen bara
yep. Men det är ju för att den där grunden är så pass bra.
Ja.
För att har liksom lagts tid på det där inte så speciella arbetet. Och det är där, jag tror att det där är lätt att glömma sig, vare sig, alltså nu kanske man tänker om man bara gör det bara ute i skogen och jag bara gullar med min häst, att då kanske man inte lägger så mycket vikt eller tänker på det här så mycket. Men om man vill tävla och sånt, då tänker man kanske att man rider mycket i det där flashiga, och du vet, hästen är hugging, alltså lyfter på benen och upp och liksom mycket hela tiden. Fast det är ju inte där mesta tiden ligger. Det är ju absolut inte, alltså det är ju med den där arbetsformen, tempoväxlingar, alltså övergångar och bara grund. Och sen
emellanåt, precis. Ja.
Touchar man det där också. Det var bara kul att se. Och att han faktiskt stoppade av henne alltså lite. Bara sakta ner, låt honom bara, nu är det okej, han har gjort det. Alltså, nu kan du sakta ner. Men så sa han, jag förstår också att hon inte vill det, för det är säkert jävligt kul att sitta på den där hästen. Så att,
ja, det var verkligen den känslan man fick.
Det var kul, det var en bra dag. Riktigt bra dag.
Vi har bara gjort en lite så snabb genomgång. Precis. Av det.
Ni ska tänka att det här var flera timmar.
Vi satt ju en hel dag.
Från vad, 11 till 4-5? Med lunchpaus och en snabb kaffepaus.
Det är väldigt sällan man sitter still så länge.
Gud, jag hade så mycket krypningar i kroppen. Jag fick bara, det var nästan skönt när vi kom in efter lunchen att stå. De två klinikerna. Jag bara, jag tänker stå. Det var skönt. Inte gjord för att sitta så länge.
Nej, man är inte van.
Och så också, man märker att man inte är van, som vi också pratat om många gånger, att man inte är van att sitta och lyssna.
Ni och fokusera på en, ja, precis, ja.
Och så. Man var ganska mör i huvudet på kvällen. Det var så mycket att ta in. Det var bra för våra små hjärnor att få göra någonting annat.
Ska vi säga något mer om det?
Jag vet inte. Jag tror att jag känner att det var det jag kom ihåg.
Ja. Nu har vi bara gått igenom lite och så har vi bara pratat om, som du säger, det vi kom ihåg. Och jag antar att det är det som
sitter kvar.
Som sitter kvar.
Du var ju ambitiös och
tog med penna och papper.
Så funkade
pennan.
Jag tänkte nämligen på det innan jag åkte. Jag bara, ska jag ta med mig block och penna? Så tänkte jag, nej, det är kanske lite väl nördigt att sitta där och punkta ner. Fast jag älskar att punkta ner. Jag tycker det är så skönt att ha så i efterhand.
Ja, det är ju bra för att man själv ska koppla det bättre. Mm. Och sen att också, som du säger, att man kan gå tillbaka till efteråt och bara läsa igenom det snabbt, kanske så dagen efter eller typ efter 2 dagar eller någonting, om det är något speciellt som man vill gå igenom. Och det var också lite så alla möjliga olika folk där, kändes det som.
Ja.
Vilket det blir kanske lite så när det är, alltså ett sånt gratis evenemang, då blir det kanske att många tittar in även fast de kanske inte hade kommit och betalat för det, eller det kanske kommer några och sitter halva dagen eller sådär.
Men sen tror jag också, som jag sa, man skulle ju vara korkad om man inte åkte när det är alla de bästa samlade på en och samma plats. Alltså så mycket kunskap som var samlat i den där ridhallen. Det händer nog inte ofta.
Nej.
Om någonsin. För det är så många erfarna och alltså med så mycket erfarenhet.
Vad händer framöver då?
Det är väl samma, alltså, som jag sa till dig innan. Jag är inne på 3:e veckan nu. Vad jag tänker att det blir snart lugnare. Nej, men det är same old. Det är undervisning och träning. Och har jag haft 2 föreläsningar de senaste 2 veckorna. Det var väldigt roligt. Och bara fortsätta förbereda för nästa tävling och så vidare.
Det är bara som det är. Det är rutin.
Precis, rutin. För dig då? Är det något särskilt?
Det är, alltså, du vet, idag är jag så trött så det hade lika gärna kunnat varit något imorgon som jag glömt bort.
Det här var fjärde gången jag gäspade nu inom 5 minuter. Känner att sängen kommer sitta bra. Jag kan ju lägga till, alltså nu är det ju söndag när det här avsnittet kommer. Mm. Förra helgen då, det är tisdag när vi spelar in. Så förra helgen, för er som lyssnar, så var jag på fest.
Mm.
Det händer ju inte ofta att man klär upp sig och partajar.
Och du är fortfarande trött?
Ja, lite. Men det, som jag sa, det har varit väldigt... Det är liksom det här är tredje veckan i rad vad jag har program varje dag. Igår var enda dagen var det inte något särskilt på så sätt. Men annars har det varit program någonting varje dag.
Och det är så, då blir man lite... Det blir, man kommer inte riktigt i kapp ju.
Nej, och man,
det är lite så uttröttande.
Ja, och så att man inte har liksom en dag, visserligen i söndags, men då var jag också, jag var inte bakis, jag drack inte, men jag var ju trött för att vi kom hem sent. Men det var väl egentligen första dagen på 2 veckor, 3 veckor, var jag bara kunde vara med familjen och mysa. Bara ha vanlig familjestund.
Ja, och det behövs ju också.
Gud ja, och det såg jag någonstans att man behöver en dag i veckan som är så... Att man bara gör ingenting. Lat. Alltså att man får vara lat.
Mm, det är söndagar för mig.
Ja, det är det. Det brukar det vara för mig med. Men nu har det liksom inte varit så av någon anledning senaste. Som nu den här helgen när vi släpper det här avsnittet så har jag undervisning. Så att då går helgen åt till det.
Mm, och jag ska åka till Selfoss.
Ja, det blir kul väl?
Ja.
Åka och hälsa på vänner. Och...
Ja, exakt. Men annars så jag ju, brukar inte jag göra många knop på söndagar.
Nej, det är ju också... är ju så den heliga dagen.
Men jag vet inte, det sitter i från att jag jobbade så vidare ju. Då var alltid så söndagar bara liksom riktigt som vilodag.
Men det har alltid varit för mig ända sen, alltså från något stöder. Att söndagar, du vet, då har vi söndagsmiddag.
Ja, sant.
Och så,
jag har kanske något så här extra fika typ. Ja, och sådär.
Att söndagar är liksom de vilodag. Ja, och det sitter kvar.
Och vissa kanske lyssnar på podden.
Precis. Men det är kul ändå, för jag tänker så här, alltså, vanliga människor inom situationstecken, då är liksom helg är helg. Det är liksom de 2 dagarna man har i veckan vad man kan göra andra saker eller vilar och så. För mig har alltid helg, det är söndag. Mm. Lördagar är komma i fattdagen. Då gör man, har man hästar som liksom står som rest, då tar man dem. Kanske gör de där extra sakerna i stallet som behöver, eller på gården som behöver fixas. Och söndagar har man som bara ingenting dag.
Mm, sant.
Vad man helst liksom inte ska behöva se en häst, men det gör man ju. Men man försöker. Ja, söndagar is the shit.
Det är därför den här podden är så bra.
Uh-huh.
Men ska vi tacka för oss?
Det tycker jag. Jag tror att båda vi ska gå och sova nu.
Det tror jag också. Så får vi ladda inför nästa avsnitt.
Och det är jag väldigt spänd för.
Det är spännande.
Det är ett stort ämne.
Så vi ska plugga på.
Precis.
Och förbereda oss inför det.
Så ni får vänta med spänning.
Precis. Inför nästa, och det kanske, ja, antingen så blir det jättelångt eller så blir det fler avsnitt än ett.
Det får vi se.
Det visar sig. Men vi ska i alla fall ta tag i det.
Vi ska vi kommer gripa tag i ett ämne som är väldigt stort och omtalat. Så ni, med det säger ju bara ni får följa med spänning.
Vad som händer, ja.
Fortsättning följer. Fortsättning följer. Och bara tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och hoppas ni får en fin söndag och en bra kommande vecka. Så hörs vi snart igen. Hejdå!
Hejdå!